Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej och välkommen till Makrorådet, Dagens Industris podd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag till säsongspremiären som det faktiskt är har jag Anna Breman, analytiker på Swedbank, och Per Magnusson, fristående ekonom. Välkomna hit ska ni vara.
Tack, tack.
Det har hänt massor i sommar. Kina, Grekland, Ukraina ligger på puttrar, oljepriset med mera. Men det som de allra flesta ändå verkar tycka känns oklart, kanske man ska säga, och viktigt är Kina. Så jag tänkte att vi ska börja där. Helt enkelt, hur orolig ska man vara för det som händer i Kina? Anna, vill du börja?
Mycket orolig ska man vara.
Oj då, ja. Dålig start.
Ja. Nej, men det vi ser är ju att Kina står inför väldigt stora utmaningar, medvetet stora utmaningar. Den kinesiska regeringen vill ombalansera sin ekonomi från export och investeringar till konsumtion. Samtidigt ska man liberalisera marknaderna, tillåta mer marknadsprissättning, bland annat av valutan. Man har en väldigt hög skuldsättning som man behöver komma till rätta med. Och allt det här ska ske samtidigt i en ekonomi som är en kommunistisk planekonomi på makronivå. Så att det är stora utmaningar att kunna hantera alla de här sakerna samtidigt utan att få en allt för kraftig inbromsning i ekonomin.
De som inte är så oroliga för Kina brukar ju annars hänvisa till det här, ja, den kommunistiska planekonomin, som ju i den bemärkelsen att regimen sitter och har koll på alla reglagen och kan liksom öka här, minska där när det behövs. Men du ser det mer som en riskfaktor, om vi bortser liksom från det politiska, moraliska, hela den delen av det.
Det är både och, för att ja, de har väldigt stor kontroll och kan hantera många olika saker. Men vi vet inte hur väl, för de har aldrig varit utsatt och försökt göra de här sakerna tidigare. Och jag vill inte överdriva riskerna för att vi kommer att få en jättestor krasch i Kina på kort sikt. Det är inte det jag försöker säga, utan problemen ligger att det är så väldigt osäkert om man kan hantera det här och vad följdeffekterna på resten av världen. Kina är ett land som har stora möjligheter att hantera det på grund av att ekonomin fortfarande är väldigt styrd, på grund av att man är ganska sluten när det gäller kapitalmarknader, på grund av att man har stora valutareserver. Men en kraftig inbromsning i Kina har ju följdeffekter på resten av världens ekonomier, inte minst på tillväxtmarknaderna. Och där ser vi också en ganska kraftig inbromsning nu. Så att Kina har ju förmodligen goda möjligheter att hantera det här på kort sikt. Men du kan ändå få följdeffekter på resten av världen.
Ja, bra. Per, vi ska säga att du under en spaning i våras sa att du tänker att ja, man ska nog hålla ögonen på vad Kina gör med sin valuta. Det kan tänkas att de frestas att devalvera för att stärka konkurrenskraften. Det är ju en sak vi har fått se nu här under sommaren, att Kina försvagade sin valuta. Inte jättemycket, men i alla fall lite grann. Hur går dina tankar om Kina nu?
Jag håller väldigt mycket med det som Anna sa, att Kina är ett större hot, tror jag, än vad många fortfarande känner. Och just det här, jag tycker det är intressant, för det är någonting man ofta hör, att den kinesiska regimen har ju faktiskt kontroll över alla reglagen. De kan styra på annat sätt än andra länder kan. Men man måste nog skilja mellan att det är en sak att ha kontroll över reglagen och en helt annan sak att veta hur man ska dra i dem. Och det kan man inte i Kina. Det finns ingen anledning att tro att den diktaturen skulle vara annorlunda än alla andra, att de skulle ha någon övermänsklig förmåga att kunna detaljstyra ekonomin in i minsta lilla. Och det vi har sett hittills av krishanteringen sommar tyder ju tyvärr på det motsatta. Så att instinkten har ju varit att istället för att konfrontera problemen som har varit, så har man snarare gått in i någon slags kampanj där det gäller att förvanska information och förhindra att information kommer ut. Och är det någonting en marknad hatar, så är det när man inte kan lita på informationen. Och när all information är styrd av regimen i Kina, ja, kan vi lita på något därifrån? Och det föder större osäkerhet, vilket förvärrar läget ytterligare.
Ja, och jag vill verkligen betona osäkerheten när det gäller den kinesiska statistiken. Det var nyligen en artikel i Economist som visar på arbetslösheten i Kina i städerna, att den var på 4,1%. Men den har legat på exakt 4,1% sedan 2010. Den har inte varierat en tiondel.
Det är stabilitet.
Och, ja, det är stabilitet, men det är också nästan statistiskt omöjligt. Uh-huh. Och många oberoende bedömare tror att arbetslösheten är mycket, mycket högre. Och självklart kommer marknaderna runt om i världen, givet att de vet att statistiken är så osäker från Kina, då blir man extra nervös. Eftersom man inte, precis som Per säger, kan bedöma, det finns ingen riktig marknadsprissättning. Det finns ingen tillförlitlig statistik.
Ja. En sak som många brukar referera till just när det där är att titta på elkonsumtionen. Varför de uppgifterna egentligen skulle vara mer tillförlitliga, det vet jag inte. Men som en slags proxy eller vägledning om hur ekonomin i stort utvecklas. Så att den växer mycket långsammare än vad BNP har gjort. Är det någonting ni brukar...
Ja, alltså, jag kan inte titta på det, men jag är uppmärksam på det. Att man vill gärna ha kontrolldata, det vill säga om man inte kan lita på det som kinesiska myndigheter själva går ut med, så finns det någonting som är mer oberoende. Och det är det till exempel sånt som omvärlden importerar ifrån Kina till exempel. Och man har vetat vad vi i EU, USA, Australien och så vidare importerar, och vi kan lita på vår data. Då vet vi kanske någonting om hur mycket som produceras och exporteras ut ur Kina till exempel. Elproduktionen har jag dålig kontroll på. Men man har ju råvaruprissättningen, det är en marknadsprissättning i sig. Fortfarande väldigt svårt och lite suddigt mål, men det säger ju någonting ifall exporten av råvaror till Kina plötsligt faller väldigt mycket. Då har förmodligen aktiviteten gått ner. Och man ska säga det här med data, det har ju inte bara med offentlig makrodata att göra. Det har ju även att göra det här läget med bolagsuppgifter, kvartalsrapporter, årsbokslut. Den kinesiska myndigheten griper in och säger att ingen får analysera de här och sen komma till slutsatser att det ser dåligt ut för bolaget X eller bolaget Y. Jag menar, hur ska man då kunna genomföra investeringar när regimen går in och förbjuder kritisk granskning av företagsuppgifter till exempel? Så att inledningshanteringen av den här nedgången i marknaden har bådat väldigt illa. Jag vill också understryka att Kina är ju, jag skulle säga att det är väldigt allvarligt av den anledningen att till skillnad från många andra sådana här emerging markets så har Kina haft en enorm kreditexpansion. Och de har sannolikt därmed också haft enormt mycket dåliga investeringar vars prissättning fortfarande hålls uppe. Och vi vet ju att när kreditspiraler vänder så blir det väldigt mycket värre än en vanlig recession. Så att det är liksom, när man får en överdriven uppgång så kan man ofta få en överdriven nedgång med fall i tillgångspriser, kreditgivning och oro. Och det här är som sagt ett fortsatt stort problem.
Okej. Min känsla är att vi kommer att få återkomma till Kina under hösten i alla fall. Vi avslutar för nu och vänder blicken åt andra hållet. I nästa vecka träffas den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Ganska många tror att de nu äntligen ska höja räntan. Och det blir i så fall för första gången sedan 2006. Per, du har tidigare sagt att du tror inte att det blir några räntehöjningar från Fed i år överhuvudtaget. Det sa du för ganska länge sedan. Mm. Är det fortfarande din linje?
Ja, det är det i alla fall. Det är så man ska skilja mellan vad man själv tycker att de borde göra och vad man tror sannolikt att de gör. Jag kan säga så att jag har fortfarande övertygelsen att jag tycker att det vore felaktigt att riskera den ska vi säga, fortsatt ganska sköra återhämtning som vi har både i USA och omvärlden. Om de kommer att göra det så lutar jag till åt att de inte kommer att höja i september. Och kommer de inte att höja i september så tror jag att det kommer vara ganska svag statistik året ut som kommer förhindra att de höjer huvudtaget. Så att jag håller fast i den här icke-höjningen, men det är ju långt från säkert. Men de borde verkligen låta bli.
Anna?
Det finns tydliga signaler från Federal Reserve och de ledamöterna att de vill höja styrräntan 2015. De vill komma bort ifrån den här lågräntepolitiken. Många bedömer att den amerikanska ekonomin klarar en räntehöjning. Vi får ju komma ihåg att vi ändå haft tillväxt i många år. Vi har haft en sysselsättningsökning på fem år drygt 13 miljoner personer. Så att det finns ändå förutsättningar för att höja räntan. Och av de 18 ledamöterna så är det egentligen bara två som vill vänta till 16. Med det sagt så har ju den senaste tidens oro om inte minst Kina och tillväxtmarknaden gjort att sannolikheten att de höjer nu redan i september har minskat.
Så den här finansiella turbulensen, även om inget kanske egentligen har förändrats jättemycket, den reala utvecklingen i USA-ekonomin?
Ja, den reala utvecklingen i USA-ekonomin har ju varit i stort sett god. Tillväxten här i andra kvartalet var 3,7% i årstakt. Det var, reviderades upp. De senaste siffrorna, sysselsättningen har fortsatt att öka. Arbetslösheten är nere på 5,1%. Men i USA som i många andra områden så har de lågt inflationstryck. Och det gör ju att Fed kan vänta. Men en höjning hösten 2015, det är fortfarande det som de själva signalerar att de vill göra. Så att om det inte kommer nu här i september så åtminstone i december.
Nästa år, säger Per, i december, säger Anna. Vi får återkomma och se. Det blir spännande. Om man bara lite mer om Fed. Det här är ju någonting som finansmarknaden har liksom gått och tänkt på jättelänge. Och vad som ska hända när de höjer och sådär. Man får väl säga att när höjningen än kommer så blir det en av de mest väntade händelserna ever. Eller ska man därför tro att det kanske inte blir så stökigt på börser och andra marknader?
Du började ju med att säga att Fed har faktiskt inte höjt sin styrränta sedan 2006, juni 2006. Prissättningen på marknaden nu ligger ju för slutet av 15. Skulle de höja nu i nästa vecka, då kommer ju marknaden... Det är väldigt mycket fokus på det här, men marknaden kommer ändå bli förväntad om Fed faktiskt går ut och höjer nu. Första gången på 9 år, så att vi kan nog räkna med att marknaden hickar till
rejält, i alla fall.
Om den höjningen kommer i september.
Okej, bra. Nu vänder vi blicken mot Sverige. För några dagar sedan så kom det statistik som visade att industriproduktionen sjönk i juli. Det var inte första gången som just den här statistiken var en ganska stor besvikelse. Många hade räknat med ett bättre utfall. Det rimmar inte med en indikator som inköpschefsindex för tillverkningsindustrin som har legat i den så kallade tillväxtzonen i ett och ett halvt, 2 år. Men det vill liksom inte riktigt ta fart i den här traditionella motorn för den svenska ekonomin. Varför? Vad är det som händer i industrin, Per?
Ja, jag tror att man måste börja med att jämföra svensk industriproduktion med jämförbara länder. Om vi tittar på till exempel tysk eller amerikansk eller andra länder som har ungefär samma profil som vi. Då kan man ju konstatera att visserligen har det gått ganska knackigt sedan den stora krisen inleddes 2007-2008. Men Sverige utmärker sig genom att ha haft ett mycket, mycket större fall. Sverige har alltså en industriproduktionsnivå som ligger nästan 25% under toppnivån i början på 2008. Och där kan man se att i Tyskland har den stigit svagt och även i USA har den stigit sedan krisen. Så varför har svensk produktion just fallit så mycket? Då kan man ju tänka sig att det finns två huvudspår. Antingen är det så att vi producerar grejer som världsmarknaden inte efterfrågar längre. Eller så kan det vara så att vi faktiskt producerar grejer som man efterfrågar men bara till för högt pris. Så att det är därför man inte kan sälja någonting. Och vilket av detta som är rätt, det är ju inte helt lätt att bena ut. Men jag tror att förklaringen ligger väldigt mycket i att vi har för högt pris. Och det kan ju tyckas märkligt med tanke på att löneökningen varit låga. Många tycker att kronan känns svag. Men sanningen är faktiskt den att om man tittar på hur kostnadsutvecklingen har varit i just den varuproducerande industrin i Sverige så har den ökat betydligt mer än i våra konkurrentländer. Så att sett för bara varuproducerande industrin så är kronan faktiskt för dyr just nu. Den är inte konkurrenskraftig och det är det vi ser resultatet av de svaga siffrorna.
Vad är det för kostnader då som har stigit så mycket? Som du själv är inne på, har vi inte haft några löneökningar att tala om egentligen de senaste åren?
Nej, jag har faktiskt också funderat rätt mycket över det och det är inte helt lätt att bena ur vad det är. Jag menar, när jag tittar på Statistiska centralbyråns siffror så har jag ju vad timkostnad är. Jag vet hur många timmar som har arbetats, jag vet hur mycket som har producerats under tiden. Men exakt var i kostnadsproblemet ligger, jag är inte helt säker på vad det är. Det enda man kan konstatera är att vi har ju sett att vi har tappat väldigt mycket marknadsandelar i världen för svensk producerade varor. Och jag tycker man måste också understryka en sak och det är att det är ofta en sammanblandning mellan svenska företag och svensk industri. Och det där är två olika saker. Svenska bolag är globala, de går det väldigt bra för, men deras producerande verksamhet i Sverige går det inte bra för. Så att den här sammanblandningen måste man dela upp på. Det gör också att det är svårt att se var problemet ligger.
Anna, vad ser du för skäl till att det går så trögt för industrin?
tycker det här som Per lyfter fram är väldigt viktigt, nämligen att vi har faktiskt haft ganska höga reallöneökningar i Sverige. Vi har haft en global recession. Vi har haft reallönejusteringar nedåt i många länder. I Sverige har vi haft ganska höga löneökningar internationellt sett, inte i absoluta tal. Inflationen.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Det har ju också hela tiden blivit lägre än väntat, vilket gör att reallönerna har blivit högre än egentligen vad som avsågs när man satte avtalen. Så att där tror jag du hittar en förklaring. Sen har ju produktiviteten också varit låg.
Förklara kort vad produktivitet är bara.
Ja, hur effektiv man är per arbetad timme. Alltså hur mycket man får ut per timme arbetad i företaget.
Tack.
Men sen en annan viktig faktor som jag tycker vi ändå måste komma ihåg, det är att vi är ganska... Sverige har ändå ganska mycket industri inom insatsvaror som är väldigt konjunkturkänsligt. Och när vi ser en nedgång i resten av världen så är det ganska få som köper den typen av varor. Man blir ju mindre känslig om man som Danmark exempelvis har mycket mer konsumtionsinriktade varor. Alltså livsmedel och läkemedel är ju mindre konjunkturkänsligt än gruvmaskiner. Men jag tror att det vi ser nu är ju också att vi ser en inbromsning på tillväxtmarknaderna. Och dit har vi ändå exporterat ganska mycket de senaste åren.
Men du säger alltså, trots att vi har haft magra löneökningar så realt sett, det vill säga när man rensar för inflationen, eftersom vi har haft så väldigt låg inflation, stundtals negativ, och att i andra länder har det varit ännu lägre löneökningar, så är det ändå kanske alltså att lönedelen är en del av förklaringen i den här, om vi tänker så att det är ett kostnadsproblem.
Ja, en av delarna, definitivt.
En liten brandfackla i avtalsrörelsen här då kanske. Det är väl inte vad varken Riksbanken eller arbetstagarsidan vill höra, att det har varit alldeles för höga löneökningar de senaste åren. Men många upplever att svenska folket generellt har hållit igen ganska mycket.
Vi har ju haft låga löneökningar nominellt.
Och så ingen inflation.
Men sen har inflationen varit väldigt låg, så vi har ju haft reallöneökningar. Men det får vi ju komma ihåg, har ju varit gott för svensk konjunktur. För att hushållen har haft en god köpkraft och det är hushållens konsumtion som har drivit den svenska tillväxten de senaste åren. Så om vi inte hade haft det, då hade ju hela den svenska ekonomin gått sämre. Så att det är ju två sidor på det.
Jag skulle nog också skjuta in att man kan säga så att svensk ekonomi och Riksbanken har haft en väldans osis med hur just utvecklingen har sett ut i industrin och hur den svenska lönerörelsen fungerar. För att det vi kan konstatera är att svensk varuproducerande industri i Sverige har gått väldigt, väldigt svagt. Och vi vet ju också att vi har ju en ordning i Sverige där det är den exporterande industrin som sätter benchmark, det så kallade märket för hur mycket löner kan tolereras i Sverige. Och om vi då har lönerörelser där vi ser att det just är industrisektorn som ska börja med lönerna och de redan har ett stort kostnadsproblem, ja, då blir det ju väldigt låga löneökningar. Har man satt märket så lågt, då kommer vi inte upp i några höga löneökningar i Sverige. Och därmed så blir det ju nästan utsiktslöst för Ingves att försöka trycka upp inflationen genom att öka efterfrågan inhemskt när vi har så låga löner. Och det är ju det här vi kommer tillbaka till. Vad hade kunnat få industrin att gå med på höga löneökningar trots att de har så svårt kostnadsläge? Jag kan ju bara säga att ett teoretiskt resonemang vore ju att om de på något sätt kunde övertygas om att deras konkurrenskraft kommer att hållas vid liv eller rent av förbättras genom att valutan skulle försvagas motsvarande eller mer, då hade de kunnat tänka sig det. Tyvärr så kan ju Riksbanken inte lova, även om de hade velat, för att så lätt kan man inte kontrollera en valuta. Men det är därför som jag känner att valutan har varit en springande punkt hela tiden, att de måste vara säkra på att Riksbanken levererar svagare valuta. Och det kan de inte vara, för Riksbanken har inte varit särskilt konsistent på den punkten. Och därmed så ser jag att det är väldigt dåliga utsikter till några löneökningar och högre inflation i Sverige, i alla fall som är driven av efterfrågan i Sverige.
Tack för det. Nu ska vi gå över till del två i makrorådet, det vi kallar för spaningen, där ni har tagit med er varsin tanke eller kanske till och med tankar om någonting som ligger lite... Kanske hamnat lite under radarn. Som sagt kunde vi i våras få höra en spaning av dig, Per, att man nog skulle kunna tänka sig att Kina skulle devalvera valutan, så de är värda att lyssna på de här spaningarna. Anna, vill du börja?
Ja, vi fick ju Prosperas inflationsförväntningar här på morgonen och de på 5 års sikt sjönk igen.
Trots att Riksbanken har dragit ner räntan.
Ja, trots att de har haft en väldigt expansiv politik nu under en lång tid. Och det här skapar ju också problem inför avtalsrörelsen. Och en diskussion som vi har mycket nu, det är om inflationen de facto är död. Om vi verkligen kommer se någon inflation som kommer tillbaka, om vi någonsin kommer komma upp i 2% igen. Och jag tycker, nu har vi redan diskuterat lite den inhemska aspekten, men det är viktigt att lyfta fram det, för vi har en väldigt låg inflation globalt. Att det finns stora faktorer som talar för att vi kommer se en väldigt låg inflation under en lång tid framöver. En aspekt är ju att vi fortfarande lever med sviten efter finanskrisen. Vi har mycket lediga resurser på arbetsmarknaden. Inte minst i Europa, men vi har också mycket ny arbetskraft som kommer ut från Asien. Väldigt tryck på lönerna på en global nivå. Vi har väldigt låga priser på råvaror och olja som säkerligen kommer fortsätta. Vi har ju både en inbromsning i Kina och tillväxtmarknaden, men vi har också ny teknik med fracking och så vidare som ökar utbudet och dämpar priserna. Och sen har vi ny teknik. Vi har en digitalisering, en teknikomvandling som gör att prispressen ökar. Det blir svårare för företagen att höja priserna när priskonkurrensen och möjligheten att jämföra priser och handla internationellt med varor tack vare e-handel och så vidare ökar. Så att prispressen är ju stor för företagen runt om i världen. Och en liten öppen ekonomi som Sverige kommer ju påverka sådana här globala låga inflationsmiljön under en lång tid framöver.
Så att ditt svar på din egen fråga, är inflationen död? Låter som att du lutar åt ja.
Nej, det är ju inte aldrig så enkelt. Det är ju inte det. Men man kan säga så här. På den stora trenden på fortsatt många år framöver är låg inflation. Om man tittar på Sverige och underliggande. Nu kommer vi få nya inflationssiffror imorgon.
Mm.
Väldigt viktigt för Riksbanken inte minst. Men om man tittar på Sverige så har vi att den underliggande inflationen. När man rensar KPI för ränteförändringar, så Riksbankens egna sänkningar. Och man rensar för energipriserna. Den har ju faktiskt ökat och trendat upp.
Ligger på 1,5
1,5% det senaste utfallet. Och den bottnade ju förra våren, alltså 2014, inte 2015. Och där har vi en uppåtgående trend. Så man kan ju inte säga att inflationen är helt död. Men även om man kan se en uppåtgående trend för att kronan har försvagat, importpriserna har ökat lite, så kommer det vara väldigt svårt på sikt att komma upp i 2% inflation varaktigt. Givet de globala pressen på inflationen som vi ser.
Väldigt kort, Per, vad tänker du om Annas resonemang? Har du några invändningar? Eller?
Nej, ingen riktiga invändningar. Framförallt i första delen att det finns väldigt mycket lediga resurser i de flesta länderna. Det är värt att komma ihåg. Jag kan ju få knyta an till tematiden och tala om USA och räntehöjningar. Där kan man visserligen se att arbetslösheten är 5,1%. Men samtidigt så är arbetsmarknadsdeltagandet rekordlågt. Alltså aldrig någonsin har så många människor stått utanför arbetsmarknaden i USA. Och de är ju en resurs som skulle kunna komma in ifall ekonomin förbättras. Så att det är så att det finns väldigt mycket lediga resurser. Och det här med produktivitetsförbättringar, det är något som pågår. Och det man ska komma ihåg är att när man har produktivitetssprång så innebär det egentligen bara att den potentiella tillväxten blir högre. Det vill säga vi har förmåga att efterfråga mer grejer utan inflation. Men när man går från punkt A till punkt B så är det en omställningsperiod där det ofta blir lediga resurser, människor friställs, man ska byta sektorer. Och då kan inflationen bli väldigt låg. Men på sikt så ska man ju kunna komma upp till normalt resursutnyttjande igen och då ska inflationen normaliseras. Men det faktum att vi har produktivitetsförbättringar samtidigt som vi har fått en chock med lediga resurser tyder på att låg inflation som drivs av efterfrågan kommer vi leva med länge. Och det är därför som min bedömning är att vi kommer ha väldigt, väldigt låga räntor under mycket, mycket lång tid.
Tack för det. Per, vad har du med dig för spaning?
Jo, jag tänkte knyta an till när vi talade om svensk industri och dess utmaningar. Och jag tänkte faktiskt ta upp en term som heter holländska sjukan, som kanske en del av åhörarna här har hört talas om. Vad det handlar om är alltså att man i Holland under 70-talet hittade en massa naturgas ute i Nordsjön. Och det ledde ju till att just den här naturgasproducerande sektorn, de kunde exportera väldigt mycket naturgas. Det ledde till två saker. Dels att när folk skulle köpa naturgas från Holland så köpte de holländska gulden, vilket ledde till att den valutan steg i värde väldigt mycket. Och dels så innebar det att i och med att den här naturgassektorn den var så lönsam så man kunde höja lönerna ganska friskt i just den sektorn, för att det hade man råd med. Men andra sektorer i Holland, till exempel Philips som gjorde tv-apparater, de led ju av den starkare valutan och de kunde inte höja löner på samma sätt för de hade mycket större kostnadspress. Och det ledde till att när valutan steg i värde på grund av att en sektor i ekonomin var väldigt lönsam och kunde sälja väldigt mycket till utlandet, så slogs resten av exportindustrin ut, den riskerade att göra det i alla fall. Och det kallas för holländska sjukan. Och vad finns det då för bot mot detta? Ja, det är ingen bra bot att låta bli att ta upp naturgasen, för att den var trots allt en intäktskälla. Men norrmännen klurade ju faktiskt ut en lösning på det här, inspirerade av detta. De insåg att om vi skulle låta alla oljepengar bli växlade från dollar till norska kronor, ja, då skulle snart den norska kronan bli superstark och då skulle ingen annan industri kunna exportera någonting. Vi skulle inte ha någon konkurrenskraft kvar. Så de hittade ju på den här fonden som man först kallade för oljefonden och nu heter den globala pensionsfonden. Där idén är att alla oljepengar ska hållas utanför norska kronor. Och så man växlar in en liten del av det, 4% ungefär varje år till norska kronor. Men idén är att man ska förhindra att valutan stärks så mycket så att resten av exportindustrin förstörs. Det är konceptet holländska sjukan. Och vad har då detta med svensk industri att göra? Jo, som jag nämnde tidigare så ska man vara väldigt noga med att separera konceptet svensk näringsliv och svenska bolag med svensk industri i Sverige. För det är ju så att Sverige präglas för att ha ett antal väldigt stora globala bolag. Svensk näringsliv är ju egentligen mycket större än den svenska nationen. Och det betyder att när vi har bolag som producerar och säljer saker globalt, men de tar hem vinster till Sverige för att Sverige sitter i huvudkontoret, så leder ju det till att vi kan få se ett mycket större pengainflöde i Sverige än vad som motiveras av vad vi faktiskt producerar i Sverige.
Så den här stora verksamheten runt om i världen, det är våra oljefält eller naturgasfält?
Man kan kalla det, alltså man kallar det ju faktiskt intressant nog offshore-verksamheten då. Och vi kan kalla det offshore också för Sverige. Mm. Alltså när svenska bolag producerar vinster kan man säga kort och gott i utlandet. Vi pumpar upp olja, vi pumpar upp en massa vinster från verksamheter som vi bedriver globalt. Och de här pengarna hittar hem till Sverige. Så leder ju det till att det är ett köptryck på svenska kronor som, när vi samtidigt har en svensk baserad industri i Sverige, de har väldigt svårt med konkurrenskraften. De kan inte ta några marknadsandelar, utan tvärtom så har de en svår kostnadssituation. Det här syns till exempel i det faktum att handelsbalansen som mäter hur mycket varor vi köper och säljer från Sverige, den ligger nära noll. Det har den inte gjort sedan 90-talskrisen i början, 91 ungefär. Medan bytesbalansen ligger stabilt på 6% av BNP, väldigt högt globalt sett. Och då kan man börja ställa sig frågan.
Men bytesbalansen ska vi säga då, där tar man med allt som passerar gränserna så att säga. Ja, men handelsbalansen är just
där mäter man kapitalflödena. Och då kan vi konstatera att vi får in väldigt mycket mer kapital i Sverige än vad vi faktiskt säljer svenskproducerade varor för. Och detta är alltså det vi kan kalla för den här offshore-verksamheten där vi plockar upp vinster från utlandet och för hem till Sverige. Och det här försvårar ju också all diskussion omkring den svenska kronans värdering. Om vi tittar på bytesbalansen så ser det ut som att den svenska kronan, den är alldeles för undervärderad. Den borde bli mycket starkare med tanke på att vi har så stora överskott. Men tittar du på handelsbalansen och konkurrenskraft för industrin, då ser det ut som det är tvärtom. Där ser kronan tvärtom övervärderad ut och blir mycket svagare. Så hur ska man förhålla sig till det här egentligen? Och detta är en intressant knäckfråga för Riksbanken. För de ska ju förhålla sig till vad är rätt valuta för svenska ekonomin i Sverige? Och inte nödvändigtvis globalt. Och hur man ska hantera det här, det är ju inte alls lika lätt som det till exempel hade varit i Norge. Där kunde man uppfinna en oljefond, för det var ju trots allt staten som ägde alla oljefälten och kontrollerade detta. I Sverige är det inte lika lätt. Men en mycket knivig utmaning som vi har att förhålla oss till när man ska värdera vad är rätt värde för kronan.
Mycket intressant. Anna, superkort. Någon reflektion kring detta innan vi rundar av?
Oerhört viktigt att vi får en större förståelse för den här omvandlingen. Jag vill lägga till en sak, och det är att mycket av den varuproduktion som sker i Sverige kopplas numera med tjänster. För att en stor del av marginalen, det som är mest lönsamt att producera, det är tjänsten som är kopplad till den underliggande varan. Ta Ericssons telefonmaster. Alla systemen som kommer med masterna nu har väldigt god marginal på. Så att det är inte bara att vi har högkvarterstjänster och att all produktion ligger utomlands. Det är också att de traditionella industriföretagen producerar mer tjänster. Och att det är också en del av den ökade tjänsteexporten. Så att vi behöver verkligen förstå den här dynamiken bättre. För det är ju grund och botten bra. För det betyder att vi rör oss högre upp på värdekedjan.
Bra, det får avsluta säsongens första avsnitt av Makrorådet. Tack ska ni ha. Tack ska du ha som har lyssnat. Vi kör igen den 23 september. Hej så länge!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.